Rickard, hur stor är bristen på luftförsvar i Ukraina?
Ja, det är ett problem, men kanske har man löst det på lite längre sikt.
Malcolm, kommer Ryssland anfalla NATO?
Det är i vart fall ett alternativ vi får räkna med.
Maria, varför har Putin dragit på sig militärkläderna igen?
Ett försök att övertyga den ryska befolkningen.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet på förmiddagen torsdag den 9 juli. Samtidigt som Ryssland genomför de dödligaste angreppen mot Kiev på länge hörs varningar om en möjlig rysk attack in i NATO-land. Hur troligt är det? I veckans avsnitt ställer vi oss också frågan varför Putin åter har visat upp sig i kamouflagekläder. Dagens gäster är Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare. Välkommen.
Tack.
Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Välkommen.
Tackar.
Och med från Kiev, Rickard Myrenberg, radions utsände i Ukraina. Hej.
Hallå där.
Och precis som förra veckan så börjar vi där.
Residents of the Ukrainian capital experienced another night of deadly attacks as Russia launched a wave of missiles and drones at Kyiv and its surroundings. At least 17 people were killed. Rescuers have been trying to reach...
Brittiska BBC om ytterligare en stor attack mot Ukrainas huvudstad natten mot måndag. Bilder visar hur delar av ett bostadshus helt rasat samman. Och den här attacken kom bara några dagar efter förra veckans angrepp som beskrevs som kanske det värsta Kiev utsatts för under hela det fullskaliga kriget. Antalet civila dödsoffer för de här båda attackerna är nu uppe i omkring 50 personer. Hur har det här påverkat stämningsläget i Kiev, Rickard?
Ja, så folk är ju arga. Vanliga människor har ju dödats i sina bostadshus. Men det finns en ilska där. Men samtidigt, trots alla raserade hus, kort efteråt, livet går vidare. Matbuden far fram på sina elskotrar. Folk tutar på varandra i korsningarna. Uteserveringarna har öppet. Och även om en del är rädda så tror jag det här bara stärker motståndsviljan. Inte tvärtom. Och många här tolkar det här som att Putin är liksom desperat och att det här är på det enda sättet han egentligen kan agera på. Men de här luftangreppen har ju blottat sårbarheten i att man inte kan skjuta ner de här ballistiska robotarna i brist på Patriot. Och det här har ju ändå ökat på rädslan, det måste man ju säga. När flyglarmen går så söker sig fler ner i skydd än tidigare. Igår till exempel när jag satt åt på en uteservering till en stor internationell hamburgerkedja så gick flyglarmet igen och då såg jag helt plötsligt hela personalen stänga och bege sig av i tropp till skydd och då begav jag mig också därifrån. Så är läget just nu.
Varför slår Ryssland så hårt mot Ukraina just nu, Malcolm?
Man har insett att förhandlingarna med USA har egentligen inte lett någon vart och fortfarande så måste Putin på något sätt avsluta det här kriget som en seger inför den egna befolkningen. Och då verkar man inte hitta något annat alternativ just nu än att fortsätta kriga och försöka trötta ut Ukraina.
Tidigare så har ju Ukraina genom bland annat det amerikanska luftvärnssystemet Patriot lyckats skydda sin huvudstad relativt väl. Men hur ser det ut nu, Maria?
Nej, men dels så har man ju inte tillräckligt med luftvärn av typen Patriot, men sen är det också så att Ryssland har använt betydligt fler ballistiska missiler än vad man har gjort tidigare. Tidigare har det varit mer drönare av olika slag och man har hållit igen på de här superdyra missilerna. Man har sparat på dem helt enkelt, men det har man ju inte gjort nu och jag tänker tillbaks till 2022 när det var såna här aparta demonstrationer i Moskva om att man skulle använda sig av Kinshal missilen som ju då var ganska ny och att det fanns de i Ryssland som tyckte ja, men vad galet, den ska man väl, varför vill någon använda den? Och nu gör man ju det. Det har tagit några år innan man har kommit dit. Men det är ju precis så att det här måste ändå vara ett tecken på att det inte finns så mycket andra alternativ och en viss desperation i Kreml inför hur man ska agera i kriget.
Och just det här behovet av mer luftvärnsrobotar, det var ju uppe när Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltog i NATOs toppmöte i Turkiet den här veckan. Och bland annat så träffade Zelensky USAs president Donald Trump, och Trump lovade att förse Ukraina med licensen för att på egen hand tillverka luftvärnsrobotar för Patriot-systemet. Hur viktigt var det där beskedet för Ukraina, Rickard?
Nej, men det här var stort. Det har uppmärksammats mycket här i Ukraina och på tv och så. Och att Ukraina nu själva liksom får tillverka Patriot på licens, det är ju något som Zelensky efterlyst länge. Och det gör ju att Ukraina nu kan täppa till den här sårbarheten som finns i luftförsvaret. Det kommer ju ta tid innan den här tillverkningen börjar, men det är ändå liksom symboliskt, moraliskt och även militärt väldigt viktigt för Ukraina.
Vad kom mer ut av NATO-mötet för Ukrainas del, Rickard?
Nej, men det här var en framgång för Zelensky och för Ukraina, det måste man ändå säga. Jag tror att aldrig sedan den här fullskaliga invasionen så har Ukraina gått in i ett så här stort toppmöte och ett möte med Trump med så här starka kort på hand. Fronten står ju stilla. Ukraina har i princip slagit mot alla större oljeanläggningar. Ukraina leder den tekniska utvecklingen av drönare. Och Zelensky sa det själv i Ankara, vi har ju fört kriget upp i luften nu. Och allt det här har också fått Trump då att behandla Zelensky med respekt och på ett helt annat sätt än tidigare. Och det här såg vi ju då igår under deras presskonferens i Ankara till exempel. Och kanske lite typiskt var att flyglarmen ljöd här i Kiev direkt efter den där presskonferensen. Alltså ryska drönare som siktades här igen. Och det kom då kort efter att Zelensky hade suttit och myst där på presskonferensen med Trump. Så det var som ett svar från Moskva på något sätt.
Ja, hur har kommentarerna låtit från Kreml efter eller kring mötet i Ankara, Maria?
Ja, men det har kommit betydligt fler kommentarer som handlar om att det är, dels säger man ju att det är ett krig nu, det är ju inte en specialoperation längre, och dels så säger man att väst är inblandat, och senast idag så påstod man att väst var inblandat i ett slags kuppförsök, alltså att man ska slå mot militärer in i Moskva, att det planerades någon form av kupp som man då har stoppat, att det ska väst ha gjort tillsammans med ukrainska säkerhetstjänst, har man sagt. Och alla de här utspelen är ju en följd av dels att det inte går så bra i kriget, men också över att det har kommit fram en del om det här omtalade mötet i Alaska mellan Putin och Trump.
I augusti förra året.
Precis, och det har ju då beskrevs ju då och också sen av Kreml som att det fanns ett avtal om en rad olika saker som man skulle samarbeta om. Nu har det ju avslöjats att det där avtalet finns inte, och att man alltså inte fick med sig särskilt mycket, utan man gav alltså en falsk bild av vad det här mötet egentligen gav. Och man befinner sig nu i en sits där man inte kan säga att man har det här avtalet med Trump eller med USA, och därför så är det en mycket svårare situation rent diplomatiskt för Ryssland, för att de har nog velat ha det till att de ändå har fått med Trump och USA på sin sida.
Kan vi räkna med att Ryssland nu kommer utnyttja det här fönstret innan Ukraina har börjat få tillverka egna luftvärnsrobotar, Malcolm?
Ja, men det är precis så det är. Alltså, fönstret krymper. Dels så inser man ju också från rysk sida att det är väldigt osäkert hur mycket makt Trump egentligen har i USA, om det egentligen finns någon att förhandla med. Så att ska man göra en uppgörelse med USA så måste man skynda på för mellanårsvalet. Det är ett fönster som krymper, och samtidigt ser man att Ukraina försvarar sig själv på ett mycket bättre sätt, och Europa som helhet håller på att bygga upp sin kapacitet att försvara sig mot Ryssland. Allt det här gör att tiden är väldigt knapp för Ryssland att hinna med, och för Putin själv att få hem den här segern som vi har talat om.
Och i slutet av förra veckan så publicerade den polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA ska ha varnat Polen för att Ryssland kan komma att utföra någon form av attack mot landet.
Poland is preparing very intensively for various scenarios. I have no intention of scaring anyone, but the coming months, not least because of the somewhat changing nature of the war in Ukraine, could prove truly critical.
Tyska Deutsche Welle citerar här Polens premiärminister Donald Tusk som kommenterade uppgiften med att säga att han inte vill skrämma någon, men att de kommande månaderna kan bli kritiska, inte minst på grund av hur kriget i Ukraina har förändrats. Varför skulle Putin angripa ett NATO-land som Polen eller ett av de baltiska länderna, Malcolm?
Jo, men det är alldeles uppenbart att här talar vi om, så att säga, historia. Putin har hela tiden visat sig ta större risker än bedömare i väst har trott. I den här desperata situationen så måste vi räkna med att Putin också tittar på scenarier där han kan på något sätt slå mot NATOs sårbarhet. Och var är NATO sårbart? Jo, det är sårbart i små länder som i Baltikum. Kanske inte lika sårbart i Polen, men det skulle vara symboliskt viktigt för Ryssland att kunna visa upp sin styrka och att testa NATOs hållbarhet. Lyckas man hitta en svag punkt där det visar sig att till exempel den här paragraf 5 inte håller, då skulle man kunna testa det någonstans. Kanske i Estland, som man ändå har en gräns emot. Det är svårare att gå till de andra länderna, för då måste man också få med sig Belarus. Så att en tillräckligt provokativ militär aktion från rysk sida för att testa NATOs hållbarhet, det är scenariot.
Det har bland annat sagts dels från den tyske tidigare utrikesministern, men också från ministrar i Litauen och en amerikansk general, att gör de en sån här provokation mot till exempel Polen, så slår vi direkt mot Kaliningrad. Och Kaliningrad är väldigt viktigt för Ryssland, för det är ändå en tillgång till Östersjön, och det är också en bas för bland annat atombärande ubåtar finns där, och en stor marinbas finns där. Så Kaliningrad är, så att säga, akilleshälen för Ryssland, som kanske gör att man drar sig för ändå att göra en attack mot Polen. Och då säger då de här bedömarna att kanske snarare blir den här typen av skuggflottor, andra typer av attacker mot elsystem och så, som inte är direkt militära attacker mot de här länderna.
En analys är ju att ett motiv om det här skulle ske vore att skrämma Europa, att tvinga dem gå med på att upphöra med sitt stöd till Ukraina. Hur troligt är att en sån taktik skulle fungera, Malcolm?
Jo, men det finns ju en beredskap, och då är vi åter tillbaka i de baltiska länderna där det finns åtminstone i Estland och Lettland stora rysktalande minoriteter som fortfarande lyssnar på budskapet från Kreml, som rent av i vissa fall uppmanar den egna befolkningen att förbereda sig på att ta emot ryska trupper om de kommer. Så där finns liksom den här femte kolonnrisken, och det är därför det på något sätt känns som ett mer troligt scenario om man skulle göra en militär aktion av något slag. Sen finns det ju som alternativ olika former av upptrappning av hybridkrig. Och det pågår ju redan ett hybridkrig väldigt tydligt i Baltikum, men egentligen mot hela Västeuropa.
Och hur ser det ut?
Förutom då den här påverkan på den rysktalande befolkningen, som kanske är specifikt uppseendeväckande i de baltiska länderna, så mot övriga Europa är det ju då störningar av olika slag. Störningar av internet eller nätverkstjänster av olika slag. Över till direkta sabotage mot kritisk infrastruktur och i vissa enstaka fall även militär infrastruktur.
Samtidigt så är ju Ryssland betydligt svagare än det samlade NATO, och stora delar av de ryska militärresurserna används i Ukraina. Så hur, om något sånt här angrepp skulle ske, hur skulle det se ut, Maria?
Ja, det är svårt att föreställa sig faktiskt, men det finns ju de som har pekat på att lika väl som Suwalki-korridoren då, som ligger i Polen och nära Kaliningrad, skulle kunna vara ett område där de skulle kunna göra en militär attack, så har man också talat om att man kan tänka sig att man kanske går över gränsen mot Finland. Det är en väldigt lång gräns. Och sen finns det då också de som hävdar att det som beslutades nyligen, nämligen att det har ju pågått transittrafik på järnvägen via då de här baltiska staterna. Den har man nu förbjudit, alltså man kan stoppa, tågen stoppar inte längre, så att du kan inte åka med tåg till Kaliningrad och gå av där eller åka från Polen till Kaliningrad och gå av, utan tågen går bara rakt igenom, plus att det är väldigt få av gränsövergångarna som är öppna längre, och det har också,
alltså mellan Ryssland och de baltiska länderna.
Ja, och även Finland såklart, men det är inte bara från de baltiska länderna och Finland som man har stängt, utan det är också från den ryska sidan som man har minskat möjligheterna att ta sig över, och att det där skulle kunna vara ett tecken på någonting som skulle kunna hända. Vi har också en spelare som Lukashenko i Belarus som nu klargjort att han absolut inte tänker tillåta att några belarusiska soldater ska ingå i någon form av krig mot Ukraina, och då inte heller krig mot, sig Litauen som de gränsar mot. Så att det är svårare att se hur Kreml ska kunna samla en tillräckligt stor styrka samtidigt som man bedriver ett krig där det går åt människor, dör ju i tusentals.
Vad säger du, Malcolm?
Samtidigt måste ju då Putin hitta något sätt att tillfredsställa den egna befolkningen, för det är ett problem som vi inte har nämnt tidigare, men det är ju nu så att det är en överväldigande majoritet av den ryska befolkningen som vill få stopp på kriget. Och de är inte så känsliga för att Putin inte har uppnått alla sina mål. Bara det blir ett någorlunda hedersamt slut så vill den ryska befolkningen få stopp på kriget. Och det har han inte visat sig villig att lyssna på. Och det tror jag är kanske hans största svaghet i den här situationen.
Hur talar man i Ukraina om riskerna med ett ryskt angrepp mot Polen eller de baltiska länderna, Rickard?
Ja, här talar man ju om alla möjliga hotbilder utöver de rent uppenbara. Naturligtvis i förra veckan så talade vi ju här i podden om hotet från Belarus som Maria var inne på. Men här i Ukraina så har det här ändå fått mindre uppmärksamhet. Men Kirill Budanov som ingår i Zelenskyjs stab, han sa nyligen att Ryssland tidigare planerat för angrepp mot Europa först efter det att man tagit Ukraina. Och att en del källor nog tyder på att Ryssland då skiftat strategi och är redo att slå till ändå trots det här pågående kriget i Ukraina. Och det här skulle väl då möjligen stärka det som Zelensky varit inne på tidigare. Inte bara det att Ukraina är en sköld för Europa mot det ryska hotet, utan att också NATO, det är NATO som behöver Ukraina mer än någonsin. Och kanske har det också visat sig lite efter det här NATO-mötet i Ankara.
Och när Vladimir Putin, Rysslands president, på allvar vill visa musklerna och tala om hur bra det går för Ryssland i kriget, ja, då har han det senaste året klätt sig i militärkläder, senast i slutet av förra veckan.
Товарищ Михаил Иванович, объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Начальник генерального штаба генерал Генерал.
Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня проведем...
I en video publicerad på Kremls hemsida så ses Putin i kamouflage, mönstrad jacka och byxor hälsas välkommen av generalstabschef Valerij Gerasimov till ledningscentralen för de väpnade styrkorna. Sen slår sig Putin ner vid ett bord i ett rum med väggarna täckta av kartor och kamouflagenät. Och huvudbudskapet är att de ryska styrkorna enligt Putin tagit slutgiltig kontroll över staden Kostiantynivka i Donetskregionen i östra Ukraina. Vi har ju pratat om Kostiantynivka tidigare i podden. Stämmer det där, Rickard, som Putin säger att Ryssland nu har kontroll över staden?
Det är väldigt svårt att veta. Det kan vara så. Ukraina säger att det här inte stämmer och har till och med lagt upp videoklipp på ukrainska soldater på olika platser som sägs då föreställa Kostiantynivka. Och skulle det ändå vara så att ryska soldater finns där så är det ju möjligtvis en propagandaseger för Putin. Men det har också skett då i sådana fall till ett väldigt högt pris i form av ryska soldaters liv. Och frågan har liksom här kommit bort lite grann och det kanske inte har så stor betydelse, det vet vi inte än. Men vi är ju i ett läge där kriget är inne i ett delvis helt nytt skede där mycket kommer att avgöras i luften. Och då kanske de här liksom mindre skiftningarna på själva fronten får mindre betydelse.
Putin och den ryska propagandan, de har ju den senaste tiden trummat in det här budskapet att det går bra för Ryssland vid fronten, trots att då många militäranalytiker menar att fronten i princip står still. Varför är det så viktigt att trumma in det här just nu, Malcolm?
Jag noterade en sak just i det här klippet från Kreml, att han också, de tilltalar varandra med tavarishi, kamrater. Det är en direkt påminnelse om Sovjettiden, om det stora fosterländska kriget, att man ska komma ihåg att då segrade Ryssland, och det ska man minst göra den här gången också. Samtidigt, för en utomstående betraktare, och jag tror för stora delar nu också av den ryska befolkningen, så ser de att det här är ett illusionsverk. Det här är inte på riktigt, utan han lever i en bubbla där han tror att det här är möjligt och inte har några andra alternativ.
Han talar ju om att nu går vi vidare mot Kramatorsk och Slaviansk, andra städer då i Donetsk-regionen som man inte har hunnit ockupera. Vad vill Putin signalera när han klär sig i militärkläder och dyker upp så här, Maria?
Ja, men det är ju för att visa den ryska befolkningen att han har kontroll. Han är ju överbefälhavare och han har kontroll över situationen, och allting går enligt plan. Fast den planen redogör man ju inte för längre, för om man tittar på planen så är det ju långt ifrån plan som uppfylls. Och sen är det då för att, så att säga, ja, ge skenet av att det går bra. Och var och varannan dag så publicerar ju generalstaben då uppgifter om olika byar som många ryssar inte ens vet vilka de är, som man säger att man har tagit. Och om man skulle tro på alla de här uppgifterna som kommer, så skulle de verkligen avancera. Men om man tittar på kartan så står det ju väldigt still längs fronten och det händer inte så mycket. Och samma byar som de ena dagen säger att de har tagit har Ukraina kontroll över nästa dag. Och så har man ju också bevisat bland annat då genom att geolokalisera en del av de här klippen som läggs ut där ryska soldater håller flaggor och så, att de är tagna någon helt annanstans.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Rickard, vad har du sett?
Nej, men jag skulle ändå vilja lyfta upp den här ukrainska drönarattacken mot ett ryskt oljeraffinaderi i Omsk. För den har så många ingredienser. Alltså, Ukraina har nu slagit till emot i princip alla större ryska oljeanläggningar. Och det här var den största oljeraffinaderiet som nu tillfälligt stängt. Det är i sig en katastrof för den ryska ekonomin. Och det här visar också hur otroligt sårbart Ryssland faktiskt har blivit. Omsk ligger alltså på andra sidan Uralbergen, 250 mil från den ukrainska gränsen. Drönarna har alltså flugit i flera timmar genom rysk luftrum och slog till mot en plats som Ryssland trodde var helt säker. Och jag tror att det här kommer få enorma konsekvenser framöver. Utöver då mer av en bensinbrist i Ryssland, så kommer det få militärt och strategiskt stor betydelse och öka pressen på Putin ännu mer.
Malcolm, din spaning?
Jag tänker på när Rickard sitter där och beskriver hur ukrainarna beter sig när det är anfall. Och att det finns beredskap för civilbefolkningen att rädda sig och gå ner i skyddsrum. Och jämför det med situationen i Ryssland. Det finns inte ett skyddsrum till den ryska civila befolkningen. Som någon sorts närmast förolämpning från den ryska ledningen, så har man nu ställt ut vita containrar på vissa ställen i vissa städer, dit folk ska kunna gå och skydda sig om det kommer drönare. Skyddsrum ska vi inte ens tala om. Det visar någonting på nonchalansen från den ryska ledningen gentemot den egna befolkningen.
Maria, din kremlologi den här veckan?
Nej, men jag läste en intressant artikel i Nova Gazetas Europa-sektion. De skriver om ett av alla de här små folken, minoritetsfolken långt bort i Sibirien. Och de här heter shorerna. Och de är så intressanta utifrån många aspekter, nämligen det här är bybor då som varken har vatten, el, kommunikationer, de har en buss som kommer 3 gånger i veckan, och många av dem har åkt till kriget i Ukraina för det är det enda sättet att få pengar, och de är inte ensamma, det är väldigt många av de här folken som sakta men säkert försvinner, deras språk, deras sätt att leva. Men när de då har krävt att få vatten och el eller kanske någon form av kommunikation, då har de fått svaret att ja, men så här kan ni ju behålla er civilisation. Det här är ju så ni har levt tidigare, så det är väl bra om ni fortsätter att leva så här. Vilket ju visar cynismen också i hur makthavare i Ryssland tänker om ett av många minoritetsfolk som man brukar skryta med men som i själva verket sakta men säkert försvinner.
Tack Maria Persson Lövgren, tack också Malcolm Dixelius och Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producent idag är Jon Jeppsson, jag heter Johanna Milén.